Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Jesus, hjälp oss att fästa blicken på dig och inte fastna i jagandet efter denna världens goda. Ge oss tålamod när vi väntar på din ankomst. Låt mig få säga det du vill ha sagt just nu. Öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Predikotexten hörde vi redan från Lukas evangeliets 21 kapitel. Den här texten och dagens tema påminner mycket om söndagen före domsöndagen. Då var huvudtemat vaka. Håll er vakna, var beredda när som helst. Idag är temat vänta tålmodigt. Ge inte upp, han kommer. Vi ska i den här predikan behandla tre ämnen. Det första det är ett övergripande som inte direkt finns i texten. Det handlar om advent som ankomst. Det andra är tecken som har skett och som ska ske. Det är första delen av predikotexten. Sen den tredje delen är löftet håller. Och det är avslutningen av vår predikotext som har det fasta löftet. Det har blivit allt vanligare att vi firar jul redan i advent. Många vet inte alls skillnaden på advent och jul. Det hörde jag för några dagar sedan bara en som frågade. Men vad är det för skillnad? Är det inte jul nu? Radio och TV fylls av julprogram och man ordnar julkonserter redan före adventstiden. För att inte tala om alla så kallade lilla julfester som ändå inte handlar om jul utan som handlar om världens glädje i olika former. Men när man hör stilla natt och ohelga natt veckor före jul, så när jul kommer och det egentligen ska sjungas och spelas, så är det för många då redan, nu är det över. Nu vill man inte längre höra det där som man har hört så många veckor. Men ändå är det ju så att julen börjar på juldagen. Och så pågår den åtminstone till 13 dagen, enligt den kyrkliga kalendern. Så vi har en lång julhelg att se fram emot, men det börjar på juldagsmorgonen. Advent betyder ankomst. Vi har idag lila färg, och det är en symbol för botgöring, för bön och bot, som vi sjöng om också i den här salmen. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Det första som vi tänker på när det gäller advent är att Jesus kom. Han föddes till jorden, alltså adventstiden är tiden före Jesu födelse av Maria, jungfrun. Han kom som barn och växte upp för att tjäna och ge sitt liv. Det andra är att Jesus kommer nutid. Han kommer idag i sitt ord och i sina sakrament, de flesta gudstjänster, för att befria oss från synden, döden och djävulens våld och göra oss till Guds barn och himmelrikets arvingar. Och det tredje, Jesus ska komma. Det ligger framåt i tiden. Han ska komma tillbaka på den yttersta dagen. Nu under advent vill vi bereda oss i alla de här betydelserna av ordet. Senaste söndag firade vi Jesu ankomst som kung när han kom ridande på en åsna in i Jerusalem, den stad där han några dagar senare skulle lida och dö, korsfästas för våra synder. Men den dagen förra söndagen, det var ändå en triumfens dag. Det var en dag när Jesus kom i sin makt trots att han kom så oansenligt. Han kom saktmodig. Ridande på en åsna, inte som en jordisk härskare. Johannes döparen är en central gestalt under nästa söndag och den fjärde söndagen i advent, men allra mest nästa söndag. Han beredde vägen för Jesus, så som profeterna hade förutsagt. Hör rösten av en som ropar i öknen, jämna vägen för Herren. Det är det stora temat nästa söndag. Idag på andra söndagen i advent tänker vi alltså på Jesu andra ankomst. Då han kommer för att döma levande och döda. Den här betydelsen av ordet advent med bön och fasta kanske också, bön och bot, den rimmar väldigt illa med allt det som vi ser i butikerna i stan, kommersen, tingeltangel. Och det är därför vi ber att vi ska få bereda oss på rätt sätt i salmen som vi sjöng. Nu må vi oss bereda att möta med stor fröjd den hjälte som vill träda till oss från himlens höjd. Nu under adventstiden har vi också en kallelse att vittna om honom. Och då kan vi tänka på att vi som kristna är kallade att förverkliga vittnesbördet också i våra liv. Så som Paulus skriver i Romarbrevets 12 kapitel. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det är en stor frestelse för oss kristna att också vi faller in i tidens sedvänjor och glömmer vad adventstiden verkligen är. När julfirandet, eller redan adventsfirandet, men också särskilt julfirandet, har blivit mycket väsen kring oss själva och våra familjer. Det handlar om vad vi ska få och vad vi ska ge åt varann. Så då ska vi tänka på att advent pekar på frälsaren. Det är han som kommer. Och det, adventstiden har som uppgift att hjälpa oss att rikta blickarna på honom. Så att vi också under julhelgen då kan se vad som är det väsentliga under jul. Det är han som ska vara huvudsaken. Då vi om ett par veckor firar jul är det lilla barnet i krubban som är i centrum. Det är inte julmaten, inte julklapparna. Och vi övar oss på att tänka på det här nu under adventstiden. Och det är en motsättning mellan det här tänkandet och det som världen mest lär oss att tänka på själva. Försöka etablera oss så bra som möjligt och söka vad vi kan ge för gåvor för att också själva få gåvor. Det är någonting som hör ihop med den här tiden. Vi har just firat vårt lands 101-årsdag. Vår självständighet som vi fick då för 101 år sedan, eller egentligen förverkligades först några månader senare, när vårt land verkligen blev erkänt och fritt. Det är också en orsak att böja oss inför vår kärleksrike himmelske far, som varit så nådig att han gett oss frihet att läsa och höra Guds ord. Att låta det ljuda fritt och utan risk för straff när vi talar med varann om de eviga tingen. Det är många, många folk i världen som inte får uppleva den friheten. Sen det andra. Tecken som skett och som ska ske. Början av vår text lyder så här. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himlens makter ska skakas. Låt oss se närmare på några av de tecken som Jesus talar om här. Han talar om tecken i solen. Menar han solförmörkelser? Det händer ju ganska sällan, men ändå är det ju någonting som vetenskapen kan exakt förutsäga, och vi vet att det kommer med jämna mellanrum. En sån situation är månen, fullmånen, eller det är ju nymåne egentligen, som går framför solens och skymmer solen i nyfasen. Visst ska vi minnas Jesu återkomst när vi upplever sådana starka fenomen. Vi har väl ingen av oss varit med, eller kanske åtminstone inte minst så bra, när den senaste totala solförmörkelsen ägde rum i Finland. Men det lär kännas väldigt kusligt efter vad det sägs. Att man upplever att det är någonting som är onormalt verkligen. Men det har funnits också ett annat tecken i solen. Och det var på långfredagen, när Jesus hängde på korset. Då står det om den dagen att det kom över hela landet ett mörker som varade i 3 timmar. Det blev mörkt trots att det inte var solförmörkelse, för det var fullmåne då. Man har inte hittat någon naturlig förklaring till det här, och många menar förstås att det där är bara påhittat. Men nu var det så att Gud ville också ge ett tecken hur han ingriper i världshistorien, då Jesus, Guds son, dör för människornas synder. Men också av solförmörkelserna kan vi få en tankeställare. För de ska påminna oss om att det värsta är om det andliga solljuset förmörkas. Det har vi en antydan om i Uppenbarelseboken i det 9:e kapitlet. Det står om den 5:e ängeln som blåste i sin basun. Då steg rök upp från avgrundens brunn som hade öppnats, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Solen blev förmörkad på grund av rök som kom upp från avgrundens brunn. Och vi förstår ju att det här är ju djävulens verk genom sina onda andar. Det är en bild av villfarelserna som har sin rot i helvetet, som kommer hit i världen för att förmörka det klara solljuset som vi har i Guds ord. Det tar bort skenet ifrån Bibelns ord, så att vi inte längre ser klart eller förstår det. När det kommer bli så att röken förmörkar Guds ord, då vet vi inte längre vad som är rätt och fel. Så har det ju gått idag, när man förnekar Guds ord och inte längre kan skilja på vad som är rätt och vad som är fel. I tidigare kapitel 21 berättar Lukas hur Jesus säger att det hör till tecknen på hans återkomst att många ska komma i hans namn och säga sig vara Messias, och många falska profeter ska uppträda. Därför varnar han: se till att ni inte blir vilseledda. Jesus säger också att folken ska gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Kan det finnas en mera aktuell bibeltext? Den här veckan som har gått, och ännu kommande vecka, är en del av världens ledare samlade för att grubbla på hur man ska rädda jorden. Klimatångest är ett populärt ord. Man har gripits av ångest, för vårt klimat är sådant så jorden kommer att gå under. Och det syns ju bland annat genom att havet beter sig som det inte borde bete sig. Kommer och sköljer in över land, stora landmassor, och orkaner större än man någonsin förr har sett sveper in och förstör väldigt mycket. Det är verkligen ångest. Människorna ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Hur ska vi göra? Hur ska vi bete oss? Det är en så exakt beskrivning av det klimatmöte som pågår just nu. Men hur ska vi då göra som kristna? Ja, vi ska inte gripas av klimatångest eller någon annan ångest av det som sker omkring oss. Det står att människor ska tappa andan av skräck, men vi har fått besked. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Då människorna runt omkring oss talar om klimatångest och uttrycker oro för hur det ska gå med jorden, eller när de försöker rätta till det genom att föreslå att man ska pruta på någon flygresa för att ett antal kubikmeter av isarna, glaciärerna, ska bevaras. Och så ska man be vår jord om förlåtelse för alla de synder vi har gjort mot vår miljö. Då ska vi berätta för dem: vi har svaret på det här. Det här har Bibeln redan berättat för oss. Så här ska det vara. Läs i Bibeln, där står det. Jesus säger att allt det här inte ska väcka ångest, utan det ska väcka glädje hos oss. Vi ska räta på ryggen och frimodigt se uppåt, för då vet vi att människosonen snart kommer i ett moln med stor makt och härlighet. Då närmar sig vår befrielse. Vilken glädje! Och vilken kontrast mot allt det som människor håller på med runt omkring oss. Hur kan det här väcka glädje? Jo, för Jesus kom till den här fallna världen, där det redan då fanns så mycket ont, och då världen mötte honom med fiendskap, fastän han inte hade gjort något ont. Jesus kom för att frälsa världen. Han kom för att gottgöra för hela världens synder, att betala för hela världens synder. Och där ingår också alla synder mot miljön. Alla synder som vi har gjort som bara är ett ytligt skrap när man talar om de här miljösynderna. Och därför får du också vara trygg och lita på att han har betalat för dina både klimatskulder, lika mycket som för dina hemliga synder, lika mycket som din oförmåga att vara en kärleksfull medmänniska och kunna leva till din nästas behag med kärlek och på rätt sätt. Han har tagit bort alla onda begärelser, han har tagit bort skulden som ligger på oss för att vi känner att vi har begäret i våra lemmar. Allt sånt som känns som ett hot om att, mot att få tillhöra Jesus. Han betalade för allt och därför får du vara hans. Han har öppnat vägen till himlen genom sitt rena och heliga liv och sin oskyldiga död. Då Gud bevisade att det var fullbordat det han gjorde då han uppväckte honom på påskdagens morgon. Och han kallade dig personligen till att vara hans. Du blev döpt och klädd i hans rättfärdighet. Och i de kläderna får du också stå upp den dag när han kommer tillbaka och möta honom. Därför kan du jubla och vara glad när du ser hans tecken. Jesus nämner också ett annorlunda tecken. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Jesus nämner speciellt fikonträdets knoppning på våren. Men han säger också, när ni ser fikonträdet och alla andra träd. Så vi kan också ta till oss det här som ett tecken. För vi har andra träd som knoppas på våren. Det är en bild och en årlig påminnelse om hur vi ska tyda tecken. När vi ser hur träden skjuter knoppar och börjar få löv, då vet vi att sommaren är nära. På samma sätt, med samma kunskap, typ av kunskap, vet vi att när de tecken som Jesus säger ska komma är här, då vet vi att hans återkomst är nära. Vi får alltså därför, då vi ser sådana här tecken och vet vad de betyder, så får vi räta på oss och frimodigt lyfta våra huvuden. Så ska vi till sist påminna om bibelordets sanning. Det är det som Jesus säger i slutet av texten. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Här finns det en märklig sak som man också har funderat över mycket. Vad menar Jesus då han säger detta släkte ska inte förgå? Misstod han sig när han inte kom tillbaka medan hans lärjungar levde? För det var faktiskt många gånger som de trodde så också. Till och med Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet på ett sådant sätt att vi förstår att han antog att Jesus kommer tillbaka medan han lever. Han skrev så här: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst. Paulus hade inte fått allt uppenbart. Jesus sa ju också att han när han levde här som människa inte hade fått information om när han ska komma. Vad menar då Jesus med det här? Faktiskt måste vi säga att han uttrycker sig lite tvetydigt, och det gör han säkert med avsikt för att vi inte ska dra fel slutsatser. Kanske det inte var hans mening att vi skulle förstå exakt vad han menade. För alla kristna ska i alla tider vara beredda på hans återkomst, när som helst. Han sa så mycket som vi behöver veta för att vi ska vara beredda. Det ord som folkbibeln översätter med släktet, det har vi i svenskan lånat till exempel genealogi, genetik eller gen, genea. Det här betyder härkomst, släkt. Men det kan också som härledning betyda släktled, stam eller släkte, generation eller efterkommande. Så Jesus kan alltså ha avsett den generation som levde då. Han kan ha avsett judafolket som folk. Eller människosläktet. Vi vet inte vad han egentligen tänkte på. Man kan tänka sig att han lovade att det judiska folket som stam inte ska gå under. Utan det ska finnas folk av det judiska folket fram till den dag då han kommer tillbaka. Och det är mycket möjligt, för han har ju bevarat folket på ett otroligt sätt genom alla de öden som har drabbat judafolket. I den betydelsen sa han något sant. Men det kan också vara en profetia om hela människosläktet, att människorna ska finnas kvar på jorden när han kommer. Det som är det verkligt stora här är att det finns en och endast en sak som ska förbli när allt annat går under. Vi sjunger i en nyårssalm. Ett finns som fast förbliver i himmel och på jord och evig trygghet giver. Det är Guds eget ord. Hela Guds skapelse ska en dag gå under. Himmel och jord. Det skriver Petrus i sitt andra brev. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. Det är väldigt dramatiskt. Det här visar på en världsbrand av helt obegripliga mått. Då himlakropparna ska upplösas av hetta. Allt ska försvinna. Men efter det skriver han: men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Visst är det här något att se fram emot. Då finns inte mer någon ondska. Då ska allt som är orättfärdigt ha fått sitt slutliga straff. Då ska vi för alltid vara hos Herren. För Jesus har öppnat vägen till den härliga platsen där det bor bara rättfärdighet. Garantin för att det ska ske så har vi i Guds ord. Detta ord kommer aldrig någonsin att gå under. Det kommer att hålla. Därför kan vi lita på hans löften. Vi kan svara på sångarens fråga hur vi kunnat komma in genom portarna i en sång som åtminstone förr ofta sjöngs vid dödsfall när en troende har gått bort. Hur kan en syndare få komma in till himlen? Jo, så här. På nåden jag levde, på nåden jag dog. Av nåd kom jag in i den staden. Se därför att Jesus min synd på sig tog. Jag nu får stå med i den raden. Som sjunger halleluja evigt. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.